Ja, det var inte lätt att börja efter den sången. Jag känner mig väldigt berörd och rörd, så jag hoppas att jag kan förmedla det jag känner att Gud har lagt på mitt hjärta. Jag vill börja med att säga ett stort tack till församlingen här. Det är 13 år sedan ni hörde av er, och då var det till Ulf. Ni behövde en föreståndare. Och vi var här och hälsade på, Ulf och jag, och Magda, våran yngsta. Och det var fantastiskt att komma hit och möta församlingen. Och så åkte vi hem, och jag vet att det var samtal emellan församlingen, ledning och Ulf. Och jag vet att jag tvekade. Vi hade två tonårsdöttrar då, så Magda som var 6 år. Och ni vet, tonåren är ju kanske den allra mest känsligaste tiden i ett barns ålder eller i en människas ålder eller liv. Så jag vet att jag tvekade. Och jag på något vis så vet jag att jag bad till Gud. Och så kände jag att, är det här din vilja att vi ska bryta upp som familj? Lämna liksom det trygga för någonting okänt. Så vet jag att jag bad om ett tecken. Jag bad att mitt namn på något sätt skulle finnas med i det här brevet som ni skickade. Och när brevet kom, så jag måste säga att så hade inte jag tänkt, men där fanns mitt namn med, och ni frågade om jag också skulle kunna tänka mig att arbeta i församlingen. Så det blev en sån oerhörd bekräftelse på att det var Guds vilja att vi skulle hit. Och sen har jag fått förmånen att jobba med olika åldrar i församlingen, och jag är så otroligt tacksam. Jag har fått uppleva så mycket kärlek. Och jag är så tacksam för det förtroendet som ni har visat mig och vår familj. För 5 månader sedan, då stod jag här uppe. Då la ni era händer på mig och avskilde mig som pastor för att gå in i tjänst i sjukhuskyrkan. Och det är också ett sånt där oerhört starkt minne jag har. Att ni var med och gav mig det förtroendet. Att stå i en tjänst på sjukhuset. Det är inte landstinget som är min arbetsgivare. Men det är ändå min arbetsplats på landstinget. Och där är jag välkommen att komma till avdelningar. På IVA, akuten, förlossningen. Rakt in i människors liv när de har hamnat i en oerhörd kris. Då ringer man efter sjukhuskyrkan. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det känns som att få vara Guds händer rakt in i människors liv. Och det är fantastiskt. Jonas Pramvall, som arbetade i den här tjänsten som jag har nu innan mig, han gav mig ett råd. Han sa: Louise, det är inte du som kommer med Gud, som liksom kommer dit med Gud. Det är inte du som bär dit honom i den situationen, utan Gud finns redan där. Och det har jag fått uppleva de här månaderna, hur Gud redan fanns och finns där i människors liv. Och då får komma i en situation och få på något vis vara med och peka på den tron som redan finns där på något sätt. För det är så, när man hamnar i svårigheter, i kris, när man hamnar nära döden, då söker människor Gud. Det är min upplevelse. Så tack för det förtroende som ni har visat mig och som ni visar mig fortfarande. Jag är så tacksam att jag får stå kvar i tjänst i församlingen fast jag är på sjukhuset. Nu tänkte jag att jag ska dela ett ord. I Matteus evangelium så börjar han med att skriva Jesus släkttavla. Och i den släkttavlan så finns det tillsammans med Maria som är Jesu mor, så finns det fyra andra kvinnor. Det är Tamar och det är Rahab, Rut och så är det Urias hustru, står det. Det är Batseba. Och jag tänkte att vi ska stanna och titta lite grann på Rahab. Det står skökan Rahab. Och det är från Josua bok. Det andra kapitlet som vi ska läsa några verser ifrån. Från den första versen och fram till den 24. Från Shittim så sände Josua Nuns son ut två män som spejare med uppdrag att se närmare på landet och på Jeriko. De gav sig iväg och kom till en sköka som hette Rahab och låg över i hennes hus. Men när Jerikos kung fick reda på att israelitiska män hade kommit om natten för att utforska landet, så sände han bud till Rahab: skicka ut männen som kom till ditt hus. De är här för att utforska landet. Kvinnan gömde de båda männen och så svarade hon: visst kom de hit till mig, men inte vet jag var de var ifrån. När det blev mörkt och porten skulle stängas gick de ut, men jag vet inte vart de gick. Fort efter dem så hinner ni ifatt dem. I själva verket hade hon fört männen upp på taket och dolt dem under linhalmen hon hade utbredd där. Kungens män, de tog upp jakten i riktning mot Jordan åt vadställena till, och när förföljarna var ute så stängdes porten. Innan männen lagt sig att sova gick Rahab upp till dem på taket. Hon sa: jag vet att Herren har gett landet åt er. Skräck för er har fallit över oss och modet sviker alla som bor i landet. Vi har ju hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka bort inför er när ni drog ut ur Egypten, och hur ni gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sihon och Og, som ni vigde åt förintelsen. När vi fick höra det så rann vårt mod bort och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren er Gud är Gud, uppe i himlen och nere på jorden. Men nu har jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni ska visa godhet mot min familj. Ge mig ett tecken på er trohet. Låt min far, min mor, mina bröder och systrar och alla deras anhöriga behålla livet och slippa dö. Männen svarade: vi borgar för er med våra liv, men du får inte förråda oss. När Herren ger oss landet ska vi visa dig godhet och trohet. Hon firade ner männen från fönstret med ett rep. Till hennes hus låg i stadsmuren. Hon bodde inne i själva muren. Och hon gav dem rådet: ge er upp i bergen så att inte förföljarna råkar på er. Och håll er gömda där i 3 dagar tills förföljarna har återvänt. Sedan kan ni fortsätta. Männen sa: vi kan bli lösta från den ed du lät oss svära. När vi kommer in i landet ska du fästa det här röda snöret i fönstret som du firat ner oss från. Och samla din far, din mor och dina bröder, hela din familj hos dig i ditt hus. Går någon ut genom dörren till ditt hus blir han själv skuld till sin död och vi är oskyldiga. Men bär man hand på någon av som är inne i ditt hus blir vi skuld till hans död. Och skulle du förråda oss, då är vi lösta från den ed som du lät oss svära. Som ni säger får det bli, sa hon och lät dem gå. Och hon fäste det röda snöret i fönstret. När vi kommer in i berättelsen så är det efter att Israels folk hade vandrat i 40 år i öknen. Det är efter uttåget och slaveriet där. Gud, han har lovat dem löfteslandet Kanaan. Men det fanns hinder och ett av dem var staden Jeriko. Och Josua som hade utsett som ledare efter Mose, han sänder ut de här två spejarna. De är spioner för att ta reda på hur stadens försvar och stridsmoral såg ut. Och nära stadsmuren så ligger det här värdshuset, kan man säga. Det här huset. Och det ligger delvis ihopbyggt med den här muren. Och troligtvis så är det enda värdshuset i staden. Här tar de här männen in. Det ägs och det sköts av en kvinna som heter Rahab. Hon benämns som en sköka. Alltså en prostituerad kvinna. Och det var inte ovanligt att kvinnor som arbetade i värdshus också erbjöd sexuella tjänster förutom mat och en bädd att sova i. Egentligen så vet vi inte så mycket om den här kvinnan och varför hon blivit prostituerad. Men texten beskriver tydligt att det är hennes hus. Att hon är ägare till det här stället. Och man kan tänka sig att det var inte så lätt för en kvinna att driva ett värdshus. För vilka kom och tog in och var kunder på ett värdshus på den här tiden? Jo, det var troligtvis bara män. Till största delen i alla fall. Det kanske inte fanns så stora valmöjligheter för den här kvinnan. Hon kanske inte hade möjlighet, även om hon ville, att säga nej. Av texten så märker vi också att hon har stor omsorg om sin familj. Det kan hända att hon hade en del av försörjningsansvaret för dem. Och det dröjer inte länge efter att de här två männen kommit till värdshuset förrän några av kungens män direkt bultar på dörren och kräver att de två männen ska bli utlämnade av Rahab. Men hon lyckas att gömma dem på taket obemärkt. Hon riskerar sin egen säkerhet. Och egentligen så riskerar hon sitt liv när hon berättar att ja, de har varit här. Men de är inte längre kvar. Och så säger hon egentligen en lögn för att rädda deras liv. Och kungens män, de tror på Rahab. Och så skyndar de iväg för att ta upp jakten på spejarna. Och efter en stund så går Rahab upp till de här männen, de här spejarna på taket. Och så börjar hon att berätta. Och egentligen så är det, man kan nästan säga att det är hemlig militär underrättelseinformation som hon lämnar till de här spejarna. Hon berättar att modet sviktar hos deras folk. Hon berättar också att hon vet hur Gud har låtit Sävdalens vatten torka ut när de kunde fly från Egypten. Hon har hört berättelsen om hur Gud har varit med det här folket. Och så berättar hon att skräcken har spridit sig och de känner sig maktlösa. Och det här är känslig information, känsliga hemligheter. Att ett lands soldater tappat modet och känner sig maktlösa, det är förödande för en militär armé. Och den här informationen kommer också att få jättestor betydelse för Josua och Israels folk. Men det som är så speciellt med den här informationen som hon lämnar till männen, det är att den är inramad med en trosbekännelse. Och det är Rahabs egen trosbekännelse. Hon börjar med: jag vet att Herren har gett er landet. Jag vet, säger hon. Hur kan hon veta? Rahab hade fått en föraning om vad som skulle ske. Och vi kan ana att Gud genom den helige ande varit där långt innan spejarna kom. Kanske var det därför hon vågade sitt eget liv för deras skull. Hon avslutar också det här informationen som hon ger med att säga: ty Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Hon bekänner sin tro för dessa okända män. Rahab, hon tillhörde ju inte det judiska folket. Hon visste egentligen inte mycket om deras Gud. Hon tillhörde ett folk som tillbad och offrade åt avgudar i hedniska tempel. Ändå så är hennes trosbekännelse så stark och klar. Vad visste hon om spejarnas Gud? Hennes bekännelse och tro vittnar om ett personligt möte mellan henne och Gud. Ty Herren er Gud är Gud. Hon bekänner att spejarnas Gud också är hennes Gud. Och hennes tro, den uttrycks i handling. Omsorgen om hennes familj är så oerhört stark. Och hon kräver att spejarna ska visa henne samma godhet som hon visat dem. Hon begär att de ska rädda hennes familj. Och så börjar hon att räkna upp. Hon räknar upp sin far, sin mor, sina bröder och systrar och alla deras anhöriga. Sig själv nämner hon aldrig. Men ändå så finns hon där medräknad i alla deras anhöriga. Men hennes omsorg är först och främst om sin familj. Männen de lovar att de ska borga för henne och hennes familj med sina liv. Bara hon inte förråder dem. Och så firar hon ner dem med ett rep från ett fönster. Och så ger hon dem rådet att de ska ta sig upp i bergen och gömma sig där i 3 dygn. För att de inte ska möta eller stöta på förföljarna. Och sen kan de vandra tillbaka till Josua och sitt folk. Och så kommer de överens om en sak, och det är att hon ska fästa ett rött snöre i samma fönster som hon firar ner de här spejarna i. Från. Och så ska hon samla hela sin familj i huset. Och så ska de bli räddade. Det är vad de kommer överens om. Och hur gick det då för Rahab och hennes släktingar? Jo, det här röda snöret, det räddar dem. Och de förs i säkerhet ut ur staden. Och när det har gått en tid, det står inte hur länge den här tiden är, så flyttar hela familjen in i Israels läger. Rahab, hon lämnar sitt gamla syndaliv och blir så småningom ett med sitt nya folk. I tro och i levnadssätt och tänkande. Hon blir hustru till Salma, en man ur Judas släkt. Och hon får åtminstone en son, Boas. Och när man i Ruts bok läser om vilken hedlig och ansedd man Boas var, då vågar man förmoda att Rahab har gjort allt hon bara kan för att ge sin son en kärleksfull och god uppfostran. Och Boas, han kommer sedan att bli farfar till Isai, som är Davids far. Och för Rahabs del så innebär det att hon kom att bli kung Davids farfars farmor. Och därav har vi kopplingen till Jesus släkttavla. Hon som blir omnämnd som en hednisk sköka, en kvinna med tvivelaktig moral, en prostituerad som man såg ner på, hon blir totalt upprättad. Rahab får i Matteus evangelium en ärofull plats i Jesu stamtavla, släkttavla. Hon omnämns i alla fall minst 2 gånger till i Nya testamentet. Och det är i Hebreerbrevet 11, trons kapitel. Där finns hennes namn med, tillsammans med flera andra av trons hjältar. Och i Jakobs brev, det andra kapitlet, som handlar om tro och gärningar, så finns hennes namn också med. Det stora i denna berättelse är egentligen inte den historiska upprättelse som Matteus och Paulus och Jakob var med och gav den här kvinnan. Utan det var istället hennes eget personliga möte med Gud. Hennes tro som resulterade i handling. Snöret som hon fäste i fönstret som räddar henne och hennes familj. Och det var inte en tillfällighet att snöret var rött. Den röda färgen, det var en symbol för räddning och frälsning. Kärlekens färg. Blodets färg. Och det hade en stark koppling till det påskalamm, det blod från ett lamm som strukits på dörrposterna innan uttåget ur Egypten och som räddare från döden. Och vad vi än har med oss i vår historia, så tvättar Gud oss rena från all synd genom Jesu blod och upprättar oss totalt. Johannes 3:16 säger: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Han tar dig och mig med hela våra liv. Han tar din historia, dina tankar om dig själv och gör något nytt. Han upprättar helt och så placerar han dig rakt in i Jesu släkttavla. Du är ett Guds barn. Berättelsen om Rahab, den visar precis som Paulus skriver i Efesebrevet, det tredje första kapitlet och några verser där. Genom Jesus så har Gud utvalt oss att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Sjökan Rahab är en berättelse som talar om att tron på Gud, den kan förvandla en människas liv så totalt och upprätta och placera oss där vi hör hemma. Därför att vi är Guds barn. Vi tillhör honom. Vi har en plats i Jesu släkttavla. Vi tillhör, vi är Guds barn och vi är medarvingar tillsammans med Jesus. Det som finns i vår historia, det ska inte begränsa oss. Den här kvinnan, Rahab, hon visar det. Hon slutar inte som sjökan Rahab, utan hon finns med som en av trons hjältar. Hon finns med i Jesus släkttavla som ett bevis på att det vi bär med oss av trasiga hjärtan, av sånt som har gått sönder och brustit, lagt i Guds hand, så är det totalt upprättat och helat genom Jesu blod. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Lyfta fram berättelser som talar om hur du förvandlar människors liv helt och fullt. Jag tackar dig för upprättelse genom Jesus Kristus. Jag tackar dig att vi får tillhöra dig. Att du placerar oss rakt in i Guds rike, i din familj. Vi har våra namn skrivna i livets bok. Och jag tackar dig för din nåd och din kärlek. Jag ber för den som sitter och kanske har tankar om sig själv. Att inte duga, att inte vara värdig. Du har visat det, att det är efter din viljas plan. Att inför dig så är vi värdiga. Därför att du ansåg oss vara värdiga. Att du till och med sände din son. Tack för den kärleken som du visar. I Jesu namn. Amen.
Jag undrar ofta, Herre, hur kan du älska någon som mig? För jag går ofta fel och faller, och ändå bryr du dig om mig. Jag har många frågor som jag önskar fick bli svar. Men vem är jag att undra, och vem är jag att ställa krav? För så hög som himmel över jord, så är din nåd mot mig. Så långt som öster är från väster är den synd som bundit mig. För du känner mig mer än någon annan jag vet. Du ser mitt hjärtas innersta, ger mig långt mer än jag förtjänar. Känner min själ, vet om allt som jag bär. Och fast du inte älskar du mig? trots att jag är den jag är. Jag önskar att jag kunde se allt i ditt perspektiv, få ana hur du tänker och känna ditt liv i mitt liv. Så plötsligt kommer älskar du mig trots att jag är den jag är.